Evangelium enligt Markus, första kapitlet. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Esaias: se, jag sänder min budbärare framför dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst hörs ropa i öknen: röj väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Så trädde Johannes döparen fram i ödemarken och predikade bättringens dop till syndernas förlåtelse. Och det gick ut till honom hela det judiska landet och alla som bodde i Jerusalem och döptes av honom i Jordanens vatten och bekände där sina synder. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om livet och levde av gräshoppor och vildhonung. Han predikade och sade: det kommer en efter mig som är starkare än jag. Jag är inte värdig att böja mig ned och knyta upp remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er med helig ande. Vid den tiden hände det att Jesus kom från Nasaret i Galileen och döptes av Johannes i Jordan. Och strax när han steg upp ur vattnet fick han se hur himmelen öppnade sig och anden sänkte sig ner över honom som en duva. Och det ljöd en röst från himmelen: du är min son, den älskade. På dig vilar mitt välbehag. Och strax drev honom anden ut i öknen. I 40 dagar var han i öknen och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Sedan Johannes hade blivit kastad i fängelse kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium och sade: tiden är fullbordad och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. När han nu gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och Andreas, hans bror. De stod där och kastade ut nät i sjön eftersom de var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Strax lämnade de näten och följde honom. När han gått ett litet stycke till fick han se Jakob som var son till Zebedeus och Johannes, hans bror. Också de höll på med sina nät där de satt i båten. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus med hans arbetsfolk i båten och gick sin väg för att följa honom. Så kom det till Kapernaum och strax på sabbaten gick han till synagogan och undervisade. Och folket häpnade över hans undervisning. Han undervisade med makt och myndighet och inte som de skriftlärde. Och strax var där i deras synagoga en man som var besatt av en oren ande. Han skrek med hög röst: vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus avbröt honom barskt och sade: tig och far ut ur honom. Och den orena anden slet i honom och skriade högt och for ut ur honom. Alla blev de slagna med häpnad och frågade sig: vad är detta? En ny lära med makt och myndighet. Också de onda andarna ger han befallningar och det lyder honom. Och ryktet om honom spred sig strax åt alla håll runt omkring i hela Galileen. Och strax när de kommit ut ur synagogan gick de hem till Simon och Andreas i sällskap med Jakob och Johannes. Men Simons svärmor låg sjuk i feber. Och strax talade de om för honom hur det var med henne. Då gick han fram, tog henne i handen och reste henne upp. Febern släppte henne och hon redde till åt dem. När det sen blev afton och solen gick ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta och hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som var sjuka på olika sätt. Han drev ut många onda andar och tillät dem inte att säga något eftersom de visste vem han var. Nästa morgon, medan det ännu var beckmörkt, gick han upp och vandrade ut ur staden bort till en öde plats och där bad han. Simon och de andra fick brått att leta efter honom. De fann honom och sade: alla frågar de efter dig. Han svarade dem: låt oss gå åt annat håll, till byarna här omkring, så att jag får predika också där. Det är därför jag har gått ut. Så drog han omkring i hela Galileen och predikade i deras synagogor och drev ut de onda andarna. Då kom det till honom en spetälsk som bönföll honom på sina knän och sade: vill du, så kan du göra mig ren. Då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sade: jag vill, bli ren. Strax försvann spetälskan från honom och han blev ren. Då talade Jesus strängt till honom och skickade strax bort honom och sade: se till att du inte säger ett ord till någon, utan gå och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Moses har föreskrivit, så att det blir ett vittnesbörd för dem. Men han gick sin väg och började ropa ut vad som hänt och gjorde saken känd, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad, utan fick hålla sig utanför på öde platser. Men folk kom till honom från alla håll. Andra kapitlet. En tid därefter kom han tillbaka till Kapernaum, och ryktet spred sig att han var hemma. Det samlade sig så mycket folk att inte ens platsen utanför porten kunde rymma dem, och han förkunnade ordet för dem. Då kom det till honom med en lam som bars av fyra män. De kunde inte komma fram till Jesus för trängselns skull, och därför tog de bort taket över platsen där han var och bröt upp ett hål och firade ner bädden som den lame låg på. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: min son, dina synder förlåtas dig. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: hur kan han tala på det viset? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Strax märkte Jesus i sin ande vad de satt och tänkte och sade till dem: varför tänker ni så för er själva? Vilket är lättare, att säga till den som är lam: dina synder förlåtas dig, eller att säga: res på dig och ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder på jorden. Och så talade han till den lame: jag säger dig, res dig upp, ta din bädd och gå hem. Och han reste på sig, tog strax sin bädd och gick sin väg i allas åsyn, så att det blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig sett. Åter tog han vägen längs sjön, och allt folket kom dit och han undervisade dem. När han gick förbi tullborden fick han se Levi, Alfeus son, sitta där. Han sade till honom: följ mig, och han reste sig och följde honom. När han sedan låg till bords hemma hos Levi var det många publikaner och syndare som låg till bords med Jesus och hans lärjungar, till det fanns gott om sådana i hans följe. När de skriftlärde bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med syndare och publikaner, frågade de hans lärjungar: äter han med publikaner och syndare? När Jesus hörde det sa han till dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Johannes lärjungar och fariseerna brukade fasta. Det kom några till honom och sade: Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, de fastar. Varför fastar då inte dina lärjungar? Jesus svarade dem: inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen ändå är kvar hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det kommer en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då på den dagen ska de fasta. Ingen lappar ett gammalt plagg med okrympt tyg. Gör man det så river lappen i tu tyget. Det nya drar sönder det gamla, och det blir bara en värre reva. Och ingen tappar nytt vin i gamla lädersäckar. Gör man det så spränger vinet säckarna. Vinet går förlorat och säckarna med. Nej, nytt vin skall i nya säckar. Det hände sig en sabbat att han tog vägen genom sädesfälten och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariserna till honom: "Titta, varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade dem: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han var i nöd och fick svälta, han och hans följe? Hur han gick in i Guds hus på överste prästen Abiatars tid och åt skådebröden som ingen får äta utom prästerna och gav också åt sina följeslagare. Och han sade till dem: sabbaten blev till för människans skull och inte människan för sabbatens. Alltså är människosonen herre också över sabbaten." Tredje kapitlet. Åter gick han in i en synagoga. Där fanns en man med en förtvinad hand. Och man höll ögonen på Jesus för att se om han tänkte bota honom på sabbaten, så att man fick något att anklaga honom för. Då sade han till mannen med den förtvinade handen: "Res dig och kom fram." Sedan frågar han dem: "Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att släcka liv?" Men de teg. Då såg han sig omkring i deras krets med vrede, djupt bedrövad över att deras hjärtan var så förhärdade. Och så sade han till mannen: "Räck ut handen." Han räckte ut den, och hans hand blev frisk igen. Då gick fariserna ut och började strax smida planer tillsammans med herodianerna om att röja honom ur vägen. Och Jesus drog sig undan med sina lärjungar åt sjön till, och en stor folkhop från Galileen följde efter. Också från Judén och Jerusalem, från Idumeen och landet bortom Jordan och trakterna kring Tyrus och Sidon kom det mycket folk till honom när de hörde om allt som han gjorde. Och han bad sina lärjungar att de skulle ha en båt till hands åt honom för folkmassans skull, så att inte alla trängde sig in på honom. Det var så många han botade att folk pressade sig fram för att alla som hade någon plåga skulle få röra vid honom. När de orena andarna såg honom föll de ner för hans fötter och ropade: "Du är Guds son." Men han avbröt dem barskt och bestämt för att de inte skulle röja vem han var. Och han gick upp i berget och kallade till sig några som han själv bestämde, och det gick bort till honom. Så tillsatte han 12 som skulle följa honom och bli hans budbärare. De skulle predika och ha makt att driva ut onda andar. Han tillsatte alltså de 12. Simon, som han gav till namnet Petrus, och Jakob, Zebedeus son, och Johannes, hans bror. Dem gav han till namnet Boanerges, vilket betyder Tordöns män. Vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, son till Alfeus, Taddeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så kom han hem och åter samlades folkmassan så att de inte ens fick tid att äta sitt bröd. När hans närmaste hörde det begav de sig iväg för att ta hand om honom. De menade nämligen att han var från sina sinnen. Men de skriftlärda som kommit ner från Jerusalem, de sade: "Han är besatt av Beelzebul. Det är med hjälp av försten över de onda andarna som han driver ut dem." Då kallade han dem till sig och talade till dem i en liknelse: "Hur kan Satan driva ut Satan? Blir ett rike kluvet, så kan det riket inte bestå. Och om en familj blir kluven, så kan den familjen inte ha bestånd. Om alltså Satan gör uppror mot sig själv och blir kluven, så kan han inte bestå, utan det är slut med honom. Ingen kan gå in till en stark man och röva bort hans saker, Om han inte först binder den starke, sen kan han plundra hans hus. Sannerligen, jag säger er, allt kan bli förlåtet för människors skull, alla synder och hädelser, hur mycket de än har hädat. Men den som hädar den helige ande, han får aldrig i evighet förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt, han är besatt av en oren ande. Så kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför, men skickade bud och bad honom komma ut. Det satt mycket folk runt honom, och någon sade, din mor och dina bröder och dina systrar står här utanför och frågar efter dig. Då svarade han dem, vem är min mor? Vilka är mina bröder? Och han såg sig omkring bland dem som satt i ring omkring honom och sade, här har ni min mor och mina bröder. Den som gör som Gud vill, han är min bror och syster och mor. Fjärde kapitlet. Åter började han undervisa vid sjön. Och det samlades en väldig folkhop kring honom, så att han fick stiga i en båt och sitta i den ute på vattnet, medan hela folkhopen stod på stranden längs med sjön. Han lärde dem många saker i liknelser. När han nu undervisade sade han till dem, hör nu på. En man gick ut för att så. När han sådde föll somligt vid vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. Somligt föll på stengrunden, där det inte hade mycket jord, och strax sköt det upp, eftersom myllan inte var djup. Men när solen nått högre på himlen, blev det förbränt och torkade bort, eftersom det inte hade någon rot. Och somligt föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen frukt. Men somligt föll i god jord, och det sköt upp, och växte till, och bar frukt, och gav 30-falt, och 60-falt, och 100-falt. Och han sade, har någon öron till att höra, så hör. När han blev ensam bad honom hans följeslagare och de 12 att förklara liknelserna. Han svarade, åt er har hemligheten om Guds rike blivit anförtrodd, men åt dem som står utanför ges allt som liknelser, så att de ser med ögonen och ändå inte ser, och hör med öronen och ändå inte förstår, och inte omvänder sig och får förlåtelse. Och han sade till dem, om ni inte förstår den liknelsen, hur ska ni då kunna förstå någon liknelse alls? Den som sår, han sår ordet. Den sortens människor hos vilka ordet föll vid vägkanten, det är det som knappt har hört det förrän Satan kommer och plockar bort det ord som såddes i dem. Det är på samma sätt med dem när det såddes på stengrunden. När de hör ordet tar de strax emot det med glädje, men det slår inte rot i dem, utan de är obeständiga. Och när det kommer lidanden och förföljelser för ordets skull, då kommer det genast på fall. Det finns andra där sådden faller bland tistlarna. Det är de som lyssnar till ordet, men så kommer det världsliga bekymren och rikedomens lockelser och begäret efter så mycket annat och tränger sig in och kväver ordet, och det blir ingen frukt. Och det hos vilka sådden föll i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar det till sig och bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sade till dem, inte heller kommer någon med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under sängen. Sätter man det inte på ljusstaken. Det finns ingenting som är dolt utom för att det ska uppenbaras. Inte heller har något gömts undan utan för att det ska komma i dagen. Har någon öron till att höra, så hör. Och han sade till dem, ge akt på vad ni hör. Med det mått ni mäter med, skall er andel bli utmätt, och ännu mer ska ni få. Den som har, han ska få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har. Och han sade, så är det med Guds rike, som när en man sår sin säd i jorden. Sen sover han och vaknar. Nätter och dagar går. Säden spirar och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sen ax, sen fullmatat vete i axet. Men när grödan är mogen kommer han strax med skäran, till skördetiden är inne. Och han sade, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse har vi som passar? Det är som ett senapskorn. När det sås i jorden är det minst av alla frön som läggs ner där. Men när det blivit sått skjuter det upp och blir större än alla andra plantor och får grenar så stora att himmelens fåglar bygger bo i dess skugga. Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. Utan liknelser talade han inte med dem, men för sina lärjungar förklarade han allt när de blivit ensamma. Den dagen sade han till dem, när det redan blivit sent, låt oss fara över till andra sidan. Då lämnade det folket och tog honom med sig så som han satt i båten, och andra båtar följde med. Men det blåste upp en våldsam storm och vågorna slog in i båten så att den redan började fyllas. Själv låg han och sov i aktern på en roddardyna. Då väckte de honom och sa, mästare, frågar du inte efter att vi går i kvav? Men han reste sig upp och talade strängt till vinden och sade till sjön, tig, håll tyst. Och vinden lade sig och det blev blickstilla. Och han sade till dem, varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Men de greps av stor fruktan och sade till varandra, vem är han då? Både vinden och sjön lyder honom ju. Femte kapitlet. Så kom de till andra sidan av sjön, till Gerasenernas land. När han steg ur båten kom det strax en man emot honom från klippgravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll där bland gravarna. Ingen kunde längre hålla honom bunden, inte ens med kedjor. Flera gånger hade man belagt honom med fotbojor och kedjor, men kedjorna hade han slitit av sig och fotbojorna hade han sprängt, och ingen kunde få makt med honom. Både natt och dag höll han till i gravhålorna och på bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus kom han springande och kastade sig ner för honom och ropade med hög röst, vad har du med mig att göra, Jesus, du son av den högste guden? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus skulle nämligen just säga åt honom, far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade han honom, vad heter du? Och han svarade, jag heter Legion, för vi är många. Och han bönföll honom ivrigt att han inte skulle driva den bort från den bygden. Nu gick där en stor svinjord i bet vid berget. Och andarna bad honom, skicka oss till svinen och låt oss fara in i dem. Det tillät han dem. Då for de orena andarna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden, kanske 2000 stycken, rusade ner för backen ut i sjön och där drunknade det. Det som vaktade svinen sprang sin väg och kom med nyheten till staden och till byarna. Och folk gick ut för att se vad som hänt. Då de kom fram till Jesus såg de den besatte sitta där, påklädd och vid sina sinnen. Han som haft legionen i sig, och de blev förskräckta. De som sett allt sammans berättade för dem vad som hänt med den besatte och svinen. Då började de be honom att han skulle lämna deras område. När han steg i båten bad honom den som varit besatt att få följa med. Men han tillät det inte utan sade, gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig. Då gick han sin väg och började tala vitt och brett för folket i Dekapolis om allt som Jesus gjort med honom, och alla blev slagna av häpnad. När så Jesus seglade tillbaka med båten till andra sidan samlades en stor folkhop omkring honom. Medan han stod där på stranden kom en av föreståndarna vid synagogan som hette Jairus, och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom bevekande och sade: "Min flicka ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne, så blir hon hjälpt och får leva." Då gick han med honom, och en stor folkhop följde efter och trängde på. Då kom en kvinna som lidit av blödningar i 12 år och fått utstå mycket hos många läkare och kostat på sig allt hon ägde och inte haft minsta nytta av det, utan snarare blivit sämre. Hon hade hört om Jesus och kom nu i trängseln bakifrån och rörde vid hans mantel. Hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans kläder, så blir jag hjälpt." Och strax slutade hennes blod att rinna, och hon kände i sin kropp att hon blivit botad från sin plåga. Genast märkte Jesus att det gick ut kraft från honom, och han vände sig om i trängseln och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Då sade hans lärjungar till honom: "Du ser ju hur folket tränger sig på dig, och ändå frågar du: vem rörde vid mig?" Men han såg sig omkring för att upptäcka den som gjort detta. Kvinnan blev rädd och började darra. Hon visste ju vad som hänt med henne. Så kom hon fram och föll ner för honom och sa honom hela sanningen. Han sa till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid och var botad från din plåga." Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död. Det är lönlöst att du besvärar mästaren längre." Men Jesus märkte vad de talade om och sa till synagogsföreståndaren: "Frukta inte, förtrösta bara." Och han tillät ingen att följa med, utom Petrus och Jakob och Johannes, hans bror. Så kom de till synagogsföreståndarens hus, och han fick se den larmande hopen som höll likklagan med gälla jämmerop. Då gick han in och sa till dem: "Varför larmar ni så och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom, men han drev ut dem allesammans och tog med sig flickans far och mor och de tre som följde honom, och gick så in dit där flickan låg. Där tog han henne vid handen och sade: "Talita kum." Det betyder: "Flickebarn, jag säger dig, stå upp." Och strax reste flickan på sig och började gå omkring. Hon var 12 år gammal. Och det blev alldeles utom sig av häpnad. Men han gav dem en allvarlig tillsägelse att inte låta någon veta detta, och sa att man skulle ge henne något att äta. 6:e kapitlet. Så gick han därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med. När sabbaten kom började han undervisa i synagogan, och alla som hörde honom blev slagna av häpnad och sade: "Var tar han detta ifrån? Vem har gett honom sådan vishet och dessa kraftgärningar som han utför med sina händer? Är han inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Och bor inte hans systrar här hos oss?" Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: "En profet blir inte föraktad utom i sin hemstad och i sin släkt och sin egen familj." Och han kunde inte göra någon enda kraftgärning där, utom att han la händerna på några få sjuka och botade dem. Och han förundrade sig över deras otro. Sen vandrade han genom byarna där runt omkring och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2. Och gav dem makt över de onda andarna. Och befallde dem att inte ta någonting med sig på vägen, utom en stav, varken bröd eller ränsel eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte dubbla livklädnader. Och han sa till dem: "När ni tagit in på ett ställe, så stanna där tills ni lämnar den orten. Och om man på någon plats inte tar emot er och inte lyssnar till er, så gå bort ifrån dem och skudda av er stoftet som ni har under fötterna, till ett vittnesmål mot dem. Då vandrade de iväg och predikade omvändelse och drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Nu nådde ryktet också kung Herodes, eftersom Jesu namn var på alla läppar. Några sade, det är Johannes döparen som har stått upp från de döda, och därför verkar dessa krafter i honom. Andra sade, det är Elias. Och några sa, det är profeten, en riktig profet. Men när Herodes fick höra om honom sa han, det är Johannes, den som jag lät halshugga. Han har uppstått igen. Herodes hade nämligen sänt ut folk och låtit gripa Johannes och satt honom i fängelse för Herodias skull. Hon var hustru till hans bror Filippus, men han hade gift sig med henne. Och Johannes hade sagt, det är inte tillåtet för dig att ta din brors hustru. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville ta hans liv. Men hon kunde det inte, eftersom Herodes fruktade Johannes, väl vetande att det var en rättskaffens och helig man. Han höll sin hand över honom, och när han hörde honom fick han betänkligheter av många slag, och han hörde honom gärna. Så kom en läglig dag då Herodes hade ställt till fest för stormännen och överbefälet och de förnämsta i Galileen för att fira sin födelsedag. Då gick Herodias dotter in och dansade och gjorde så stor lycka hos Herodes och hans bordsgäster att kungen sade till flickan, be om vad du vill och jag skall ge det åt dig. Och han gav henne sin ed och sade, vad du än ber om, det ger jag dig, om det så gäller halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Och strax skyndade hon sig in till kungen och kom fram med sin begäran. Jag vill att du nu genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Då blev kungen mycket olycklig, men för sin eds och för gästernas skull ville han inte neka henne. Och så skickade han strax en drabant med order att hämta döparens huvud. Och denne gick bort och halshög honom i fängelset och kom så med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan lämnade det åt sin mor. Men när hans lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och la den i en grav. Så samlades apostlarna på nytt hos Jesus och redogjorde för allt vad de hade gjort och lärt ut. Då sa han, följ nu med mig, bara ni, till en öde trakt och vila er litet. Det var nämligen så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Då gav sig alltså ensamma iväg med båten till en öde trakt där de kunde vara för sig själva. Men det var många som såg den fara och kände igen dem, och från alla städer kom folk löpande landsvägen och han före dem. När han steg ur båten fick han se den stora hopen. Då kände han medlidande med dem eftersom det var som får utan herde, och han började åter undervisa dem länge och grundligt. När det redan var sent på dagen kom hans lärjungar fram till honom och sa, trakten är öde och det är redan sent. Låt dem skiljas åt så att de kan gå bort i gårdarna och byarna här runt omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade dem, ni får ge dem att äta. Då sa de, ska vi gå bort och köpa bröd för 200 denarer för att ge dem mat? Han frågade dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. När de gjorde det sa de, 5. Och 2 fiskar. Då befallde han dem att alla skulle lägga sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de la sig ner i grupper på 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himmelen, läste välsignelsen och bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut i folket. Även de 2 fiskarna delade han mellan dem alla. Och alla åt dem och blev mätta. Sen samlade man upp 12 fulla korgar med brödstycken och rester av fiskarna. Det var 5000 män som hade ätit av bröden. Och strax nödgar han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan mot Betsaida, medan han själv såg till att folket skildes åt. Och när han fått dem att gå gick han upp på berget för att bedja. När det så blev sent var båten mitt ute på sjön och han själv blev ensam kvar på land. Då såg han hur illa det for vid årorna eftersom vinden låg emot, och vid fjärde nattväkten kom han gående till dem på vattnet och skulle just gå förbi dem. När de fick se honom där han vandrade på vattnet trodde de att det var ett spöke och gav till ett rop. Alla såg de honom och blev lika förfärade, men han talade genast med dem och sade: "Lugn, det är jag. Var inte rädda." Och han steg upp till dem i båten och vinden lade sig. De blev utom sig av häpnad, till de hade ingenting förstått genom det som hände med bröden, utan de var som förblindade. Så nådde de andra stranden och kom till Genesaret och lade i land. Så snart de steg ur båten kände man igen honom och sprang runt i hela bygden och hämtade de sjuka på bårar och förde dem dit där man hörde att han var. Var han än kom till byar och städer och gårdar bar man ut de sjuka i det fria, och de bad honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel, och alla som rörde vid honom blev hjälpta. Sjunde kapitlet. Fariserna och några skriftlärda som kommit från Jerusalem samlades omkring honom. Då fick de se att några av hans lärjungar åt sitt bröd med orena händer, alltså utan att ha tvagit dem. Det är nämligen så med fariserna och alla andra judar att de inte äter utan att först rena sig med en handfull vatten enligt det stadgar de är från sina fäder. Inte heller äter de när de kommer från torget utan att först rena sig. Och det finns många andra nedärvda bruk som de iakttar, som att skölja bägare, skålar och kopparkärl. Nu frågade honom fariseerna och de skriftlärde: "Varför rättar sig inte dina lärjungar efter de stadgar som vi fått från våra fäder, utan äter sitt bröd med orena händer?" Men han svarade dem: "Rätt profeterade Esaias om er, ni hycklare. Det står ju: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt yrkar de mig, till det läror de förkunnar är människobud. Ni frågar inte efter Guds bud, men håller människors stadgar." Och han sa till dem: "Är det rätt att ni upphäver Guds bud för att hålla era egna stadgar? Mose har ju sagt: du ska hedra din fader och din moder. Och den som smädar sin fader eller moder, han ska döden dö. Men ni säger: om någon säger till sin far eller mor: det som ni skulle ha fått som underhåll av mig, det är nu en korban, det vill säga en gåva till templet. Då tillåter ni honom inte längre att hjälpa sin far eller mor. Så gör ni Guds ord om intet genom det fädernärvda stadgar ni lär ut, och det finns mycket av samma slag som ni gör." Så kallade han återigen till sig allt folket och sade: "Hör nu på mig allesammans och försök att förstå. Ingenting som kommer utifrån och går in i människan gör henne oren, men det som går ut ur en människa, det orena människan." När han så skilt sig från folket och kommit hem frågade honom hans lärjungar om bilden han använt. Och han sa till dem: "Är ni så oförståndiga ni med? Förstår ni inte att ingenting som kommer utifrån och går in i en människa kan göra henne oren? Det går ju inte in i hjärtat utan ner i magen och ut igen." Alltså förklarade han all mat för ren, och han tillade: "Det som inifrån går ut ur människan, det är det som gör henne oren. Det är ju inifrån, från människohjärtat, som de onda tankarna går ut. Otukt, stölder, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, bedrägerier, lidelighet, avund, hån, högmod och dårskap. Allt detta onda går inifrån och ut, och det gör en människa oren. Så bröt han upp och gick sin väg bort till trakten av Tyrus. Han tog in i ett hus och ville inte att någon skulle veta det, men han kunde inte hålla sig dold, utan strax fick en kvinna höra om honom. Hennes lilla flicka var besatt av en oren ande, och nu kom hon och kastade sig för hans fötter. Det var en hednisk kvinna, en syrofenisiska. Hon bad honom att han skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter, men han svarade henne: först måste barnen få bli mätta. Det är inte rätt att ta brödet från dem och kasta det åt hundarna. Men hon svarade honom: visst, herre. Men så äter ju hundarna under bordet bara av de smulor som blir över efter barnen. Då sa han till henne: för det ordets skull säger jag dig, du kan gå, anden har farit ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann dottern ligga på sin bädd. Den onda anden hade lämnat henne. Återgick han bort från trakten av Tyrus, tog vägen över Sidon och kom till Galileiska sjön, in på Dekapolis område. Där förde man till honom en döv som knappast kunde tala och bad att han skulle lägga händerna på honom. Då tog han honom med sig bort från allt folket till en plats där de var ensamma och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen och suckade och sade: Effata. Det betyder: öppna dig. Då öppnades hans öron och strax lossades bandet från hans tunga och han talade rent och klart. Då förbjöd han dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och folk blev utom sig av häpnad och sade: han lyckas med allt. Han får de döva att höra och de stumma att tala. 8:e kapitlet. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk var samlat utan att ha något att äta. Då kallar han till sig lärjungarna och sa: det gör mig ont om allt detta folk. 3 dagar har de redan varit hos mig och de har ingenting att äta. Skicka nu hem dem utan mat, orkar de aldrig fram. Det är långa vägar de har kommit, några av dem. Då svarade honom hans lärjungar: varifrån skulle man kunna få tag på bröd här i ödemarken till att mätta så många? Han frågade dem: hur många bröd har ni? De svarade: 7. Då befallde han allt folket att lägga sig ner på marken. Sen tog han de 7 bröden, läste tacksägelsen, bröt dem och gav åt lärjungarna till att dela ut åt allt folket, och det gjorde så. De hade också några få småfiskar. Över dem läste han välsignelsen och sade att också det skulle delas ut. Så åt de och blev mätta, och man samlade in 7 korgar med överblivna brödstycken. Det som åt var omkring 4 000. Sedan lät han dem skiljas åt och steg strax i båten med sina lärjungar och kom till trakten av Dalmanuta. Fariserna där kom ut och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov begärde de ett tecken av honom från himlen. Då suckade han djupt och sa: varför vill detta släkte alltid ha tecken? Sannerligen, jag säger er, detta släkte kommer inte att få något tecken. Så lämnade han dem och steg åter ombord och for över till andra sidan. Nu hade de glömt att ta med sig bröd. 1 enda hade de hos sig i båten, och det var allt. Han talade varnande till dem: se till att ni aktar er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. Då överlade de med varandra och tänkte att det var för att de inte tagit bröd med sig. Han märkte det och sa: varför talar ni om att ni inget bröd har? Förstår ni ännu ingenting? Fattar ni ingenting? Är ni så förstockade i era hjärtan? Har ni ögon och kan inte se? Har ni öron och kan inte höra. Minns ni inte när jag bröt de 5 bröden åt de 5000? Hur många korgar ni fick fulla med brödstycken? De svarade honom, 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt de 4000, hur många fulla korgar blev det då över? De svarade, 7. Då sa han, förstår ni alltjämt ingenting? Så kom de till Betsaida. Där förde man till honom en blind och bad att han skulle röra vid honom. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn och fuktade hans ögon med sitt spott och lade händerna på honom och frågade, ser du något? Då öppnade han ögonen och svarade, jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd. Då la Jesus återigen händerna på hans ögon och nu klarnade det för honom. Han blev botad och kunde se allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Sedan drog Jesus med sina lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han lärjungarna, vem säger människorna att jag är? De svarade honom, Johannes döparen. Andra säger Elias och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att säga detta till någon. Sedan började han undervisa dem och sade, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde. Han ska bli dödad, men efter 3 dagar ska han uppstå igen. Han sade det alldeles öppet. Då tog Petrus honom avsides och började allvarligt gå till rätta med honom. Men Jesus vände sig om och såg på lärjungarna och talade strängt till Petrus. Gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker kommer inte från Gud utan från människor. Sedan kallade han till sig allt folket och lärjungarna och sade till dem. Om någon vill följa mig så får han förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Sen kan han följa mig. Den som vill rädda sitt liv, han kommer att mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han kommer att rädda det. Vad gagnar det en människa att vinna hela världen men att ta skada till sin själ? Vad kan väl en människa ge i utbyte för sin själ? Den som blygs för mig och mina ord inför detta otrogna och syndiga släkte, för honom kommer också människosonen att blygas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. 9 kapitlet. Och han sade till dem, sannerligen, jag säger er, här står några som inte ska smaka döden förrän de får se att Guds rike har kommit med kraft. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg, alldeles ensamma. Där blev hans utseende förvandlat inför deras ögon, och hans kläder blev så glänsande vita att ingen valkare i världen kan göra kläder så vita. Och Elias visade sig för dem tillsammans med Moses. De stod där och talade med Jesus. Men Petrus tog ordet och sa till Jesus, Rabbi, det är gott att vi är här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Moses och en åt Elias. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta hade de blivit. Då kom ett moln som sänkte sig ner och omslöt dem, och ur molnet hördes en röst. Denne är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt, när de nu såg sig omkring, fanns där ingen mer att se. Bara Jesus var hos dem. När de nu gick ner från berget, sa han åt dem att de inte fick berätta för någon vad de sett. Inte förrän människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid det ordet och började tala om vad det kunde menas med att uppstå från de döda. De vände sig till Jesus och frågade: varför säger då de skriftlärde att Elias först måste komma tillbaka? Han svarade: först måste Elias komma och återställa allt. Men varför står det om människosonen att han måste lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elias har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, så som det står skrivet om honom. När de så kom tillbaka till lärjungarna fick de se en stor folksamling och några skriftlärda som tvistade med dem. Och strax när allt folket fick se honom stirrade de häpna på honom och kom springande för att hälsa. Han frågade dem: vad är det ni tvistar om? Då svarade en man i hopen: mästare, jag har kommit hit till dig med min son. Han är besatt av en stum ande. När den fått fatt i honom slår den omkull honom. Fradgan står honom om munnen. Han skär tänder och blir styv som en träbit. Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte. Jesus sa till dem: å, ni människor utan tro, hur länge måste jag stanna hos er? Hur länge ska jag ha tålamod med er? För hit honom till mig. Och de förde fram honom. När pojken fick se Jesus slet anden genast i honom och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Han svarade: sedan han var liten. Flera gånger har den försökt kasta honom i elden eller också i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så hjälp oss och förbarma dig över oss. Jesus sa till honom: om jag kan. Allt kan den som tror. Strax ropade pojkens far: jag tror, hjälp min otro. När nu Jesus såg att folk kom springande från alla håll talade han barskt till den orena anden och sa: du stum och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mera hit. Då skrek anden högt och slet våldsamt i honom och for så ut. Pojken blev som död, så att de flesta menade att livet hade flytt. Men Jesus tog honom vid handen och hjälpte honom upp, och han reste på sig. När han sen kom hem och de var ensamma frågade honom hans lärjungar: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: den sorten kan inte drivas ut med någonting annat än bön och fasta. Så gick de därifrån och tog vägen genom Galileen. Men han ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han var upptagen av att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem: människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men när han har blivit dödad ska han stå upp igen efter 3 dagar. Men de förstod inte hans ord och vågade inte fråga honom. Så kom de till Kapernaum, och när han var hemma hos sig frågade han dem: vad talade ni om på vägen? Men de teg. På vägen hade de nämligen tvistat med varandra om vem som var störst. Då satte han sig ner och kallade till sig de 12 och sa: om någon vill vara främst, så får han bli minst av alla och allas tjänare. Så tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem och slöt det i sin famn och sade: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan honom som har sänt mig. Johannes sa till honom: mästare, vi såg en man som inte hör till oss driva ut onda andar i ditt namn. Vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus svarade: hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sen strax efteråt tala illa om mig. Den som inte är emot oss, han är med oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannerligen säger jag er, han kommer inte att gå miste om sin lön. Den som förleder en enda av dessa små som tror, för honom vore det bättre att få en kvarnsten om sin hals och bli kastad i havet. Om nu din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet lytt än att ha bägge händerna kvar och hamna i Gehenna, i den eld som aldrig slocknar. Och om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att kastas i Gehenna med bägge fötterna i behåll. Och om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte utsläckes. Varje människa måste ju saltas med eld. Saltet är en god sak, men mister saltet sin sälta, vad tänker ni då salta det med? Ha salt i er och håll fred inbördes. 10. Så bröt han upp därifrån och kom till Judéns bygder och till landet bortom Jordan. Åter samlade skarorna omkring honom och åter undervisade han dem som han brukade. Då kom några fariser fram som tänkte sätta honom på prov. De frågade om en man har rätt att skilja sig från sin hustru. Han svarade dem: vad har Mose givit er förbud? De sa: Mose gav mannen tillåtelse att skriva skiljebrev och skicka bort sin hustru. Jesus sa till dem: det budet gav han er för era hårda hjärtans skull. Men i begynnelsen, när Gud skapade världen, då gjorde han dem till man och kvinna. Därför ska mannen lämna sin fader och moder och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Alltså är de inte längre två utan ett. Vad nu Gud har fogat samman, det får människan inte skilja åt. När de kommit hem frågade honom lärjungarna på nytt om detta. Då sa han: den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott mot henne. Och om en hustru har skilt sig från sin man och gifter sig med en annan, begår hon äktenskapsbrott. Några bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna körde bort dem. När Jesus såg det tog han illa upp och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Det är sådana som Guds rike är till för. Sannerligen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig in där. Och han tog dem i sin famn och la händerna på dem och välsignade dem. När han nu fortsatte sin väg skyndade en man fram och föll ner för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svarade honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Buden känner du. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd, du ska inte ta ifrån någon vad som är hans. Hedra din fader och din moder. Då sade han: mästare, de buden har jag hållit ända sedan min ungdom. Då såg Jesus på honom och fick honom kär och sa: ett fattas dig. Gå bort och sälj allt det du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen. Kom sen och följ mig. Men han tog illa vid sig vid det talet och gick bedrövad bort, till det var mycket som han ägde. Då såg Jesus sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Men lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Då sa Jesus ännu en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Men de blev utom sig av häpnad och förskräckelse och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa det: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Då började Petrus tala och sa till Jesus: och vi har övergivit allt och följt dig. Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, det finns ingen som har övergivit hus eller syskon eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull, som inte ska få hundrafalt igen nu i detta livet, både hem och syskon och mor och barn och åkrar, mitt under förföljelser och i den tidsålder som kommer, ett evigt liv. Men många som är de första kommer att bli de sista, och de sista blir de första. De var nu på vägen upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De undrade och ängslades där de gick, och de som följde dem var fulla av fruktan. Återtog han de 12 till sig och började tala med dem om det som skulle ske med honom. Se, vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen ska överlämnas åt överste prästerna och de skriftlärde, och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, och de ska håna honom och bespotta honom och gissla honom och döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå igen. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till honom och sa: Mästare, vi skulle vilja att du lät oss få det vi nu tänker be dig om. Han frågade: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Men Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni begär. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop som jag ska döpas med? De svarade: Det kan vi. Men Jesus sa: Ja, nog ska ni få dricka den kalk som jag dricker och döpas med samma dop som jag. Men vem som ska sitta på min högra sida och min vänstra, det bestämmer inte jag. De platserna står redo för dem som är utsedda. När de 10 hörde detta blev de onda på Jakob och Johannes. Men Jesus kallade dem till sig och sa: Ni vet att de som räknas som första över folken, de uppträder som herrar mot dem, och deras stormän visar att det är de som har makten. Men så är det inte bland er, utan den som vill bli stor bland er, han får bli allas tjänare, och den som vill vara främst bland er, han får bli allas träl. Också människosonen har ju kommit, inte för att låta sig tjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så kom de till Jeriko. När han gick ut ur staden tillsammans med sina lärjungar och ett stort följe, satt där vid vägkanten en blind tiggare som hette Bartimeus, Timeus son. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många gav honom ovett och bad honom hålla tyst, men han ropade bara desto högre: Davids son, förbarma dig över mig. Då stannade Jesus och sade: Be honom komma. Och de kallade på den blinde och sa: Lugna dig, res på dig, han ber dig komma. Då kastade han av sig manteln, sprang upp från marken och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde svarade: Rabuni, gör så att jag kan se. Och Jesus sade: Gå, din tro har hjälpt dig. Och strax kunde han se och följde honom på vägen. 11:e kapitlet. När de närmade sig Jerusalem på vägen mot Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han 2 av sina lärjungar i förväg och sa till dem: Gå bort till byn här framför er. Strax ni kommer in i den ska ni finna en liten åsna som står där tjudrad och som ännu ingen har suttit på. Lös den och för den hit. Om någon frågar er: Varför gör ni så? Ska ni svara: Herren behöver den, men han skickar den strax tillbaka. Då gick de sin väg och fann den lilla åsnan som stod tjudrad vid en port utanför på gatan, och de lossade dess rep. Några som stod där sa: Vad tar ni er till som löser åsnan. Men de svarade dem som Jesus sagt, och då lät de ta den. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den. Så satte han sig på den, och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar på fälten och strödde framför honom. De som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Välsignad vare vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och till tempelplatsen. Och när han sett sig omkring överallt och det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de 12. Nästa dag, när de var på väg från Betania, blev han hungrig och fick långt borta se ett fikonträd som stod grönt. Han gick dit för att se om det möjligen fanns frukt på det. Men när han kom dit hittade han ingenting annat än löv. Det var inte heller fikonens tid. Då sa han till trädet: aldrig någonsin mera ska någon äta frukt från dig. Och det hörde hans lärjungar. De kom till Jerusalem och han gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som köpte och sålde där inne. Han välte borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Han tillät inte heller att man bar någonting genom templet. Han undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till en rövarkula. Det fick överste prästerna och de skriftlärde höra, och de rådgjorde om hur de skulle kunna röja honom ur vägen. De var nämligen rädda för honom därför att han gjorde sådant intryck på folket med sin undervisning. När det så blev afton gick de ut ur staden. När de tidigt nästa morgon gick vägen fram fick de se att fikonträdet var förtorkat ända från roten. Då mindes Petrus och han sa: Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade och sa till dem: ni ska tro på Gud. Sannerligen, jag säger er, om någon säger till det här berget: lyft dig upp och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det ska ske som han säger, då sker det så. Därför säger jag er, allt vad ni ber om i era böner, det ska ni tro att ni redan har. Då ska ni få det. Och när ni står där och ber, så förlåt om ni har något att förebrå en annan, för att också er fader i himmelen ska förlåta er vad ni har brutit. Så kom de åter till Jerusalem. När han gick omkring på tempelplatsen kom överste prästerna och de skriftlärde och de äldste fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra så här? Vem har givit dig den fullmakten så att du kan handla som du gör? Men Jesus svarade dem: jag ska fråga er en sak. Svara mig på den, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Johannes döpelse, kom den från himmelen eller från människorna? Svara mig på det. Då tänkte de sig för och sa till varandra: säger vi från himmelen, så säger han: varför trodde ni honom då inte? Men om vi säger från människorna, det vågar de inte av rädsla för folket, eftersom alla trodde att Johannes verkligen var en profet. Alltså svarade de Jesus: vi vet inte. Och Jesus sa det till dem: så tänker inte heller jag säga er med vilken fullmakt jag gör detta. 12:e kapitlet. Sedan började han tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård och satte stängsel kring den. Han högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Sedan lejde han bort den åt vinodlare och reste utrikes. När tiden var inne skickade han en tjänare till männen i vingården för att få sin andel av vingårdens frukt. Men honom grep dem, gav honom prygel och skickade iväg honom tomhänt. Åter sände han en annan tjänare till dem, men honom slog dem i huvudet och skymfade. Ännu en sände han, men honom dräpte dem. Och så gjorde de med flera andra. Några pryglade dem, andra slog dem ihjäl. En enda hade han ännu kvar, en son som han älskade. Honom sände han till dem, sist av alla. Han tänkte, för min son kommer han att ha respekt. Men de där vinodlarna, de sa till varandra, här har vi arvingen. Kom så slår vi ihjäl honom och så får vi arvet. Så grep de honom, dräpte honom och slängde ut honom utanför vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och förgöra männen i vingården och lämna den åt andra. Har ni inte läst detta skriftens ord? Den sten som husbyggarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon. Nu hade de gärna velat gripa honom, men de vågade inte för folkets skull. De förstod ju att liknelsen var riktad mot dem. Så lämnade de honom och gick sin väg. Sedan sände de till honom några fariseer och herodianer som skulle försöka få honom fast genom något han hade yttrat. De kom fram och sa, Mästare, vi vet att du säger som det är utan att krusa någon. Du bryr dig inte om vad människor har för rang utan du lär oss sanningen om Guds väg. Är det riktigt att ge kejsaren skatt eller är det inte? Ska vi betala eller inte? Men han förstod att de hycklade och sa, Varför försöker ni snärja mig? Ta fram en denar och låt mig se den. De räckte fram den och han frågade, Vems bild är detta? Och vems namn står här? De svarade, Kejsarens. Då sa Jesus till dem, Så ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Då måste de beundra honom. Så kom det några saduker till honom, sådana som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De kom med en fråga. Mästare, Moses har sagt oss i skriften att om en man dör och efterlämnar änka men inga barn, så skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa avkomma åt sin bror. Nu fanns här 7 bröder. Den äldste tog sig hustru men dog barnlös. Då gifte sig den näst äldste med henne. Så dog han barnlös. Och med den tredje gick det på samma sätt. Alla 7 dog barnlösa. Sist av alla dog också kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår igen, vem av dem ska hon då bli gift med? Alla 7 har ju haft henne till hustru. Jesus svarade dem, att ni kan ta så fel, kommer det sig inte av att ni ingenting vet. Varken om skriften eller om Guds kraft. Det som står upp från de döda, de gifter sig inte och inte blir de bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Och vad det beträffar att de döda uppstår, har ni inte läst stället om törnbusken i Moses bok, där Gud säger till honom, Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är en Gud inte för döda utan för levande. Ni tar grundligt fel. En skriftlärd kom fram till honom. Han hade hört dem diskutera och märkte hur väl Jesus svarade. Nu frågade han, vilket är det förnämsta av alla buden? Jesus svarade, det förnämsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd, av all din kraft. Därnäst kommer detta. Du ska älska din nästa så som dig själv. Inget bud är större än dessa. Då sa den skriftlärde, du har rätt, mästare. Det är sant som du säger. Han är den ende och det finns ingen mer än han. Och att älska honom av allt sitt hjärta, av allt sitt förstånd, av all sin kraft och att älska sin nästa så som sig själv, det är för mer än alla brännoffer och slaktoffer. När Jesus märkte hur klokt han svarade, sa han, du är inte långt från Guds rike. Sen vågade ingen fråga honom mera. När Jesus undervisade i templet, sa han, hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt som den helige ande ingav honom. Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son? Där var mycket folk och de hörde honom gärna. När han nu undervisade dem sa han, ta er tillvara för de skriftlärda som gärna går omkring i sina långa mantlar och vill bli hälsade på torgen och sitta främst i synagogan och få hedersplatserna vid bordet. De äter änkorna ur huset och sen håller de för syns skull långa böner. Men desto strängare blir den dom de får. Han satte sig mitt framför offerkistan och såg på när folk lade dit sina pengar. Det var många rika som lade dit mycket. Så kom en fattig änka och lade dit 2 små kopparslantar värda några öre. Då kallade han på sina lärjungar och sa, sannerligen, jag säger er, denna fattiga änka lade dit mer än någon av de andra som offrade i kistan. De lade dit av sitt överflöd, men hon skänkte av sitt armod. Så mycket hon ägde, allt det hon hade att leva av. 13 kapitlet. När han gick ut från templet sa en av hans lärjungar, mästare, titta vilka stenblock och vilka byggnader. Men Jesus svarade honom, ja, ser du hur stora de är, men här kommer inte att lämna sten på sten, allt kommer att brytas ner. När han sedan satt på Oljeberget mitt emot templet, ensam med Petrus och Jakob och Johannes och Andreas, frågade de honom, säg, när ska allt detta ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska gå i uppfyllelse? Då sa Jesus till dem, var på er vakt så att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, det är jag. Och de kommer att bedra många. När ni får höra vapenlarm och när det talas om krig, så bli inte förskräckta. Sådant måste komma, men ännu är slutet inte där. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det kommer att bli jordbävning på den ena platsen efter den andra. Och det blir hungersnöd på hungersnöd. Det är början till födslovåndorna. Var på er vakt. Det kommer att dra er inför rätta och piska er i synagogorna. Ni kommer att ställas inför ämbetsmän och furstar för min skull och bli vittnen inför dem. Men först måste evangelium predikas för alla folk. När de släpar bort er för att utlämna er, så var inte bekymrade för hur ni ska tala. Utan det som ges er i den stunden, det ska ni säga. Den som talar, det är inte ni, utan den helige ande. De kommer att utlämna er till att dödas. Brodern sin bror, fadern sitt barn. Barn kommer att resa sig mot sina föräldrar och vålla deras död. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som står fast ända till slutet, han ska bli frälst. Men när ni får se förödelsens styggelse stå där han inte får stå, märk det, du som läser. Då må det som bor i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket får inte gå ner i sitt hus för att ta något med sig. Och den som är ute på åken får inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Stackars det som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. Till de dagarna kommer med en hemsökelse så svår att den inte haft sin like från den dag Gud skapade världen ända till nu, och inte heller ska den få det. Om inte Herren förkortade den tiden skulle ingen människa bli räddad, men för de utvalda skull har han förkortat den tiden. Och då någon säger, se här är Kristus, eller se där är han, så tro det inte. Det ska träda fram falska frälsare och falska profeter. De kommer att göra tecken och under för att om möjligt förvilla de utvalda. Men ta er i akt, jag har sagt er allt i förväg. Men på den tiden efter den hemsökelsen ska det ske att solen förmörkas och månen mister sitt sken. Stjärnorna börjar falla från skyn och rymdens mäktige ska vackla. Då ska man få se människosonen komma i skyarna med stor makt och härlighet. Då ska han sända ut sina änglar och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta hörn till himmelens ände. Från fikonträdet kan ni hämta en liknelse. När saven stiger i grenarna och bladen knoppas, då vet ni att sommaren är nära. På samma sätt med er, när ni får se att detta sker, då vet ni att han är nära och står för dörren. Sannerligen, jag säger er, detta släkte ska inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte ens änglarna i himmelen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna. Ni vet ju inte när stunden är inne. Det är som när en man reser bort. Han lämnar sitt hus och ger sina tjänare uppdrag. Åt var och en är någon särskild uppgift. Och portvakten befaller han att vaka. Håll er alltså vakna. Ni vet ju inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller i gryningen. Kommer han oväntat? Så se till att han inte finner er sovande. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. 14 kapitlet. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärde sökte efter någon utväg att gripa honom med list och döda honom. De sa, bara inte under högtiden, för att det inte ska bli upplopp bland folket. När han var i Betania, i Simon den spetälskes hus och låg till bords där, kom en kvinna som hade en flaska med dyrbar äkta nardus. Hon bröt sönder flaskan och göt ut oljan över hans huvud. Då fanns där några som blev förargade och sa till varandra, varför slösar hon bort oljan på det viset? Den oljan kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och givit dem åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? En god gärning har hon gjort mot mig. De fattiga har ni alltid ibland er. Och när ni vill kan ni göra dem gott. Men mig har ni inte alltid. Vad hon kunde, det gjorde hon. Hon har i förväg smort min kropp till begravningen. Sannerligen, jag säger er, varhelst i hela världen evangelium blir predikat, där skall det talas också om detta som hon gjort, och man kommer att minnas henne. Men Judas Iskariot, som var en av de 12, gick bort till överste prästerna och erbjöd sig att förråda honom. När de hörde det blev de glada och lovade honom pengar. Sen sökte han efter ett lägligt tillfälle att förråda honom. På första dagen, i det osyrade brödets högtid, då man slaktade påskalammet, frågade honom hans lärjungar, vart vill du vi ska gå och reda till så att du kan äta påskalammet? Då sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem, gå in i staden, där kommer ni att möta en man som bär en kruka vatten. Följ honom, och där han går in ska ni säga till värden på stället. Mästaren frågar, var finns salen där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er en stor sal i övre våningen med dynor på bänkarna, inredd för måltid. Red till åt oss där. Då begav sig lärjungarna iväg och kom till staden och fann allting som han sagt dem. Och de redde till påskalammet. När det blev afton kom Jesus med de 12. När de nu låg till bord så åt, sa Jesus. Sannerligen, jag säger er, en av er skall förråda mig, en som delar mitt bröd. De blev bedrövade och frågade honom en efter en, inte är väl jag? Han svarade dem, det är en av er 12, en som doppar med mig i samma fat.
Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den av vilken människosonen blir förrådd. Det vore bättre för den mannen om han aldrig blivit född. När de nu åt tog han ett bröd, läste välsignelsen, bröt det och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och han tog en kalk, läste tacksägelsen och gav åt dem, och de drack alla av den. Och han sa till dem: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Sannerligen, jag säger er, aldrig mer ska jag dricka av det som vinträdet ger, inte förrän den dag jag dricker det nytt i Guds rike. När de så hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget, och Jesus sa till dem: ni ska alla komma på fall. Det står ju skrivet: jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus: om så alla kommer på fall, jag gör det inte. Men Jesus sa till honom: sannerligen, jag säger dig, nu i denna natt, innan tuppen gal för andra gången, ska du 3 gånger förneka mig. Men han blev ivrig och sa: om jag så måste dö med dig, ska jag ändå inte förneka dig. Detsamma sa också de andra, allesammans. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus och Jakob och Johannes. Ångest och bävan kom över honom, och han sa: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Så gick han vidare ett litet stycke och föll ner på marken och bad att om möjligt den stunden skulle bli honom besparad. Han sa: Abba, fader, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Så kom han tillbaka och fann dem sovande och sa till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka denna enda stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Återgick han bort och bad och sa samma ord. Återkom han tillbaka och fann dem sovande, till deras ögon tyngdes av trötthet, och de visste inte vad de skulle svara honom. För 3:e gången kom han tillbaka och sa till dem: ja, ni sover allt jämt och vilar er. Nu är det nog. Stunden har kommit. Se, nu blir människosonen överlämnad i syndarnas händer. Stig upp. Låt oss gå. Se, den som förråder mig är nära. Och strax medan han ännu talade visade sig Judas, han som var en av de 12, och med honom följde en hop med svärd och påkar, utsänd av överste prästerna och de skriftlärde och de äldste. Men den som förrådde honom hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den som jag kysser, den är det. Grip honom och för bort honom under sträng bevakning. Han kom nu och gick strax fram till Jesus och sade: Rabbi, och kysste honom. Då fattade de tag i honom och fängslade honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd och slog till överste prästens tjänare och högg av honom örat. Men Jesus talade till dem och sa: som mot en rövare har ni dragit ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag varit hos er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skrifterna måste ju fullbordas. Då övergav de honom alla och flydde. En ung man försökte följa efter Jesus, höljd bara i ett linneskynke. Honom grep de, men han kastade skynket av sig och flydde naken sin väg. Så följde de Jesus till överste prästen, och alla överste prästerna och de äldste och de skriftlärde församlade sig. Men Petrus hade följt efter på långt avstånd, ända in på överste prästens gård. Där satt han nu bland tjänarna och värmde sig vid elden. Men översteprästerna och hela stora rådet letade efter något bevis mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de hittade inte något. Det var visserligen många som vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Några av de falska vittnena trädde upp och sa: "Vi har hört honom säga, jag ska bryta ner detta tempel som är människoverk, och efter 3 dagar ska jag bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller på den punkten stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig överste prästen och trädde fram och frågade Jesus: "Har du ingenting att svara på allt detta som de anklagar dig för?" Men han teg och svarade inte ett ord. Då ställde överste prästen ännu en fråga: "Är du Messias, den högt lovade son?" Jesus svarade: "Jag är det. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens skyar." Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: "Behöver vi längre några vittnen? Ni hörde hädelsen. Vad röstar ni för?" Då dömde de honom alla skyldig till döden. Och några började spotta på honom och höllde över hans ansikte och slog honom på kinderna och sa: "Profetera." Även vakterna slog honom i ansiktet. Medan nu Petrus var nere på gården kom en av överste prästens tjänsteflickor. När hon fick syn på Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon skarp på honom och sa det: "Du var också med Nazaren, den där Jesus." Men han svarade och sa: "Jag vet inte vad du talar om. Jag fattar ingenting." Sen gick han ut på den yttre gården, men flickan såg honom och började åter säga till dem som stod runt omkring: "Han där är en av dem." Men han nekade återigen. Efter en liten stund sa de kringstående åter till Petrus: "Visst är du en av dem? Du är ju från Galileen." Då började han förbanna sig och bedyrade med en ed: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg Jesu ord, hur han sagt: "Innan tuppen gal för andra gången ska du 3 gånger förneka mig." Och han brast ut i gråt. 15 kapitlet. Och strax när det blivit morgon fastställde överste prästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärde och hela stora rådet. Sedan band de Jesus och förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom: "Är du alltså judarnas konung?" Han svarade: "Du säger det." Och överste prästerna stod där och anklagade honom häftigt. Åter frågade honom Pilatus: "Svarar du ingenting? Du hör väl hur de anklagar dig?" Men Jesus svarade ingenting mera, så att Pilatus förvånade sig över honom. Men vid högtiden brukade han frige en fånge, den som de bad om. Nu fanns det en som kallades Barabbas, en som satt fängslad tillsammans med några som gjort upplopp och begått dråp under upploppet. Folket strömmade alltså till och började begära att han skulle göra som han brukade. Pilatus svarade dem: "Vill ni att jag ska frige judarnas konung?" Han förstod nämligen att det var av avund som överste prästerna hade utlämnat honom. Men överste prästerna hade äggat upp folket så att de istället skulle be honom släppa Barabbas. Åter tog Pilatus till orda och sa: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas konung?" De ropar till svar: "Korsfäst honom." Pilatus frågade: "Vad har han då gjort för ont?" Men de ropade bara desto högre: "Korsfäst honom." Och eftersom Pilatus ville göra folket till lags gav han Barabbas fri. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde bort honom in på gården till högvakten och kallade samman hela truppen. De satte på honom en purpurröd mantel och krönte honom med en krona av törnen som de vred samman. Sen hyllade de honom och ropade: "Leve judarnas konung!" De slog honom i huvudet med en käpp och spottade på honom och hyllade honom i knäfall. När de gycklat nog med honom klädde de av honom den purpurfärgade manteln och satte på honom hans egna kläder. Sen förde de ut honom för att korsfästa honom. Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus, gick förbi på väg ut ifrån fälten. Honom tvingade de att gå med och bära hans kors. Så förde de honom till en plats som heter Golgata. Det betyder dödskalleplats. De bjöd honom vin, tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Så korsfäste de honom. Delade hans kläder som de kastade lott om för att se vad var och en skulle få. Det var vid den tredje timmen de korsfäste honom. Och anslaget som sa vad han blivit dömd för, det löd, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ene till höger om honom, den andra till vänster. De som gick förbi smädade honom, skakade på huvudet och sade, nej, men se, han som bryter ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig nu själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde överste prästerna narr av honom inbördes och tillsammans med de skriftlärde och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi kan se och tro. Även de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom. Vid 6:e timmen sänkte sig mörker över hela landet och det varade ända till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, hör, nu ropar han på Elias. En av dem skyndade fram med en svamp som var fyllt med ättikvin och fäst vid en käpp och ville ge honom att dricka. Han sa, få se om Elias kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav så upp andan. Då rämnade förlåten i templet mitt i tu, uppifrån och ända ner. Men när centurionen som stod där mitt framför honom såg att det var så han dog, sa han, så var då den mannen verkligen Guds son. Men även några kvinnor stod där på avstånd och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var mor till Jakob den yngre och Joses och Salome. Det som hade följt honom och tjänat honom medan han var i Galileen. Och många andra som hade följt med honom på vandringen upp till Jerusalem. Det var nu redan sent på dagen och det var tillredelsedag, det vill säga dagen före sabbaten. Därför tog Josef från Arimatea mod till sig och gick till Pilatus. Han var en ansedd rådsherre och hörde själv till dem som väntade på Guds rike. Han bad nu att få Jesu kropp. Pilatus fann det underligt att han redan skulle vara död och kallade till sig centurionen och frågade om Jesus verkligen dött. När han fått besked av centurionen lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då en linneduk, tog ner Jesus från korset, svepte honom i duken, lade honom i en grav som var uthuggen i klippan och rullade en sten framför ingången till graven. Men Maria från Magdala och den Maria som var mor till Josef såg var han blev lagd. 16:e kapitlet. Så gick sabbaten till ända och Maria Magdalena och den Maria som var mor till Jakob och Salome köpte salvor för att gå och smörja honom. Tidigt i gryningen till 1:a veckodagen kom de till graven i soluppgången och de sa till varandra, vem ska hjälpa oss att rulla bort stenen från ingången till graven? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen redan hade rullats åt sidan. Det var en mycket stor sten. De gick in i graven och fick se en ung man som satt på högra sidan, klädd i en lång vit dräkt. De blev utom sig av förskräckelse, men han sa: "Bli inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, där är platsen där de la honom. Men gå nu och säg till hans lärjungar och till Petrus att han kommer att gå före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er." Och de gick ut och flydde sin väg från graven, darrande av förskräckelse. De sa inte ett ord till någon, så rädda var de. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria Magdalena, ur vilken han drivit ut 7 onda andar. Hon gick bort och berättade det för dem som vandrat med honom och som nu sörjde och klagade. När de fick höra att han levde och visat sig för henne trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på vandring ut på landet. Även de kom och berättade det för de andra, men inte heller dem trodde man på. Senare på dagen, när de låg till bords, visade han sig för de 11 och gick till rätta med dem för deras otro och deras hårda hjärtan och för att de inte hade trott dem som hade sett att han var uppstånden. Han sa till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och har fått dopet, han kommer att bli frälst, men den som inte tror, han blir dömd. Och dessa tecken kommer att följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala på ett nytt sätt med tungor. De ska ta ormar med händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och göra dem friska." När Herren Jesus hade sagt dem detta blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Men de drog ut och predikade överallt, och Herren var med dem och bekräftade ordet med det tecken som åtföljde det.